lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Saltaren 44 är ännu en psalm full av andlig lärdom. En psalm som verkligen passar att sjungas av den som blivit frälst av nåd. Det är en tätt sammanvävd blandning av tro och sorg. Och innan vi vandrar genom psalm 44 ska vi repetera något från Domarbokens 6:e kapitel, där Gideon i vers 13 säger: Ack min Herre, om Herren är med oss, varför har då allt detta kommit över oss? Och var är alla hans under, om vilka våra fäder har berättat för oss och sagt: Se, Herren har fört oss upp ur Egypten. Nu har ju Herren förskjutit oss och gett oss i Midjans våld. Gideon säger: Nu för tiden sker det ju så lite. Det är så dött. Jag har inte sett några under, men vad jag har sett är att allt går oss emot, och att vi varit under Midjans våld i 7 år. Om förhållandena inte är som du tycker att de borde vara, så utgjut all din frustration inför Gud. Det gjorde Gideon, och det var helt riktigt. Men både Gideon och hela Israel måste inse att det var inte sant att Gud hade förskjutit Israel. Det var Israel som hade förskjutit Gud. Vi läser Saltaren 44, verserna 1 och 2. För sångmästaren av Koras söner en sång. Gud, med våra öron har vi hört, våra fäder har berättat för oss om den gärning du gjorde i deras tid, i forntidens dagar. Och det handlar alltså inte bara om att ha hört om Guds mäktiga gärningar, utan det handlar om Guds barn som med största intresse tagit del i det de hört, och som med tacksamhet uppmärksammat Guds gärning. Och det är viktigt för oss att vi uppmärksammar att det står gärning i ental, trots alla de oräkneliga under Herren hade gjort. Allt pekar fram emot den stora gärning då Satan besegrades och Gud öppnade en väg för den förlorade människan in till himmelriket. Den gärning du gjorde. Våra fäder har berättat. Ja, det är gott med sådana fäder som berättar för sina barn om Guds väldiga gärningar. Det handlar både om att dela Guds ord, men också det personliga vittnesbördet om vår egen erfarenhet i vårt personliga liv med Gud. Vi läser vers 3 och 4. Det var du som med din hand utrotade hedningarna, men planterade våra fäder. Du förgjorde andra folk, men dem lät du utbreda sig. Det var inte med svärdet det intog landet. Deras egen arm gav dem inte seger, utan din högra hand och din arm och ditt ansiktes ljus, ty du hade behag till dem. Det var Gud som gav Israels barn landet. De intog det inte genom smart militärstrategi eller egen styrka och kraft. Och för att överföra det till oss, Guds högra hand är Guds frälsningsarm, som han uppenbarade för mer än 2000 år sedan på Golgata kors. Den första versen i Hebreerbrevets 1:a kapitel säger: Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Jesus är Guds sista ord till mänskligheten. Zakaria kapitel 4 och vers 6 säger: inte genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Vi läser Psaltaren 44, vers 5. Du är min konung, Gud. Tillsäg Jakob seger. I Första Mosebok 35, verserna 9 och 10 står det: och Gud uppenbarade sig åter för Jakob när han hade kommit tillbaka från Paddan Aram och välsignade honom. Och Gud sa till honom: ditt namn är Jakob, men du ska inte mer heta Jakob, utan Israel ska vara ditt namn. Så fick han namnet Israel. Som vi minns från vår vandring genom Första Mosebok, så var Jakobs liv fyllt av kamper, svårigheter, mycket nöd och Herrens underbara hjälp. Och den själ som vill få del i Israels välsignelser måste också vara redo att dela Jakobs sorger. I det nya testamentet skriver Paulus till det troende i Rom i Romarbrevet 8:17: men är vi barn, är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom. Lidande och härlighet, det följs åt som de två skenor som bildar järnvägsspåret. Vi vill så gärna förkasta det ena men behålla det andra. Vi vill gärna ha frid och rättfärdighetens frukt, men vi vill inte veta av Herrens tuktan i våra liv. Jeremia kapitel 32 och vers 33 säger: de vände ryggen till mig och inte ansiktet, och fastän de titt och ofta blev varnade ville de inte höra och ta emot tuktan. Och i det nya testamentet läser vi i Hebreerbrevet 12, vers 11: för stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg, men för dem som fostrats genom tuktan ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. Psalmisten vet att det är inte svärdet som ger räddning, inte egen kraft, men Guds gärning för sitt folk. Du är min konung, Gud, tillsäg Jakob seger. Och vi läser Psaltaren 44, verserna 6 till och med 8. Med din hjälp kan vi stöta ner våra ovänner, i ditt namn trampa ner våra motståndare. Jag litar inte på min båge, mitt svärd ger mig inte seger. Nej, du ger oss seger över våra ovänner. Dem som hatar oss låter du komma på skam. Den som i det nya förbundet blivit född på nytt genom ordet och Guds helige ande är kallad att älska de som angriper oss och be för dem som förföljer oss. Och det är verkligen inte någon lätt sak, men vi ska överlämna dem i Herrens hand. Han erbjuder sin frälsning till alla människor, oberoende av vilket folk, vilken stam eller språkgrupp man tillhör. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen, som det står i Första Timoteusbrevets andra kapitel och fjärde vers. Men Gud tvingar ingen, och de som förkastar Guds nåd är det Gud som ska döma, inte du och jag. Hebreerbrevet 10, vers 30 säger: vi känner honom som har sagt, min är hämnden, jag ska utkräva den, och vidare, Herren ska döma sitt folk. Jag litar inte på min båge. Mitt svärd ger mig inte seger. Jag sa det är den människa som har insett att han inte kan förlita sig på alla dessa yttre hjälpmedel. Varken vår förmåga eller vår erfarenhet, vår smarta strategi eller våra ekonomiska resurser. Endast i Gud har min själ sin ro. Han är min fasta borg. Honom alena tillhör äran. Och vi läser Psaltaren 44, 9. Gud, vi lovar dig hela dagen. Ditt namn prisar vi för evigt, Sela. Vi läser Psaltaren 44, vers 18 till och med 22. Allt detta har kommit över oss. Ändå har vi inte glömt dig eller svikit ditt förbund. Våra hjärtan avföll inte. Våra steg vek inte av från din väg, så att du därför har krossat oss i schakalernas land och låtit dödsskugga falla över oss. Om vi hade glömt vår Guds namn och räckt ut våra händer till en främmande Gud, skulle Gud så inte ha utforskat det, han som känner hjärtats hemligheter. Om det på Gideons tid var så att det var inte Gud som hade förkastat Israel utan Israel som hade förkastat Guds förbund, så är det inte det som är situationen här i psalm 44. Utan här handlar det om att som Guds folk lida för rättfärdigheten. Vi skulle kunna säga att det är martyrernas nödrop. För de visste inte med sig någon medveten överträdelse. Därför kan man inte heller förstå varför man ska ha det så svårt. Och jag tror inte att det här talas om syndfrihet. Det är som vi hörde psalmisten säga, vi vet att vi har många synder, för vilka du skulle haft orsak att straffa oss. Men vi lever i det förbund du själv upprättat. Vi har burit fram syndoffren och mottagit förlåtelsen. Och genom din nåd har vi avhållit oss från avguderi. Vi har inte brutit din pakt. Vi har inte glömt vår Guds namn eller räckt ut våra händer till en främmande Gud. Egentligen är det ett underbart vittnesbörd när de säger, allt detta har kommit över oss. Ändå har vi inte glömt dig eller svikit ditt förbund. Våra hjärtan avföll inte. Våra steg vek inte av från din väg. Alla svårigheterna hade varit svåra frestelser att klaga mot Gud eller vika av från rättfärdighetens väg. Världen hånade, angrep, anklagade och hotade. Men tänk vilket vittnesbörd som de ogudaktiga mötte genom dessa uthålliga Guds barn. Psaltaren 44, vers 23. Nej, för din skull blir vi dödade hela dagen. Vi blir räknade som slaktfår. Det är Kristi församlings situation idag. Ja, men säger någon, det är ju inte förföljelse i Sverige. Nej, Vi har visserligen en religionsfrihet som ger oss rätt att säga ja till sanningen. Men den innefattar tyvärr inte rätten att säga nej till lögnen. Kom inte med Bibelns syn på fostermord eller homofili eller äktenskapsbrott. Tala gärna om förlåtelse, glädje och frid. Men säg inte att det är något som är orätt. Tala inte om synd eller om ett liv i Guds fruktan. Då blir du räknad som ett slaktfår, och det är de religiösa som håller i slaktkniven. Synd är uppror mot Gud. Och kristen tro handlar djupast sett om trohet mot Gud och mot Guds heliga ord. Ateisten som försöker lösa problemet genom att säga att det finns ingen Gud är ju egentligen ärligare än den som kallar sig kristen men försvarar det som Bibeln kallar synd. Herren säger genom profeten Jesaja, kapitel 5, vers 20: Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont, dem som gör mörker till ljus och ljus till mörker. Ett av kännetecknen på falsk lära är att den vill inte veta av någon helig Gud som bestraffar synden. Men lösningen på människans nöd är inte att förneka syndens oerhörda konsekvens, utan att bekänna synden och omvända sig. Falska herdar hävdar att pietismen förorsakar ångest i människornas liv. Det är lögn. Det är synden som orsakar ångesten. Och genom Guds ord kommer kännedom om synden. Men det är inte Guds ord som skapar ångesten. Det är det synden som gör. Leonard Schoenaar efterlämnade bland annat en lapp där det stod: Högmodets människor har utträngt ditt arv, och många som kallar sig kristna har förenat sig med dem. Det fördärvar och föröda den kristna helgedomen. De har trampat den under sina fötter, och förödelsens styggelse dyrkas som Gud. Det ropar mot oss som vore vi kättare och villoandar. Vi föras liksom får till slaktbänken. Vilken nåd att inte höra till den skara som straffas för sina synder, utan som fått nåden att lida för rättfärdigheten. För din skull blir vi dödade hela dagen. Vi blir räknade som slaktfår. I en gudlös kultur, där Guds heliga bud trampas under fötterna, kan Guds barn ofta känna det som om Herren sover. Och i vår svaghet så får Satan och världen inbillat oss att Gud inte bryr sig om vår nöd. Men när vi känner oss nedslagna till både kropp och själ, när vi står där förkrossade och så nerböjda att vi inte kan lyfta vår blick över jordens grus, ropar vi i vårt elände: Varför sover du, Herre? Vi läser Psaltaren 44, verserna 24, till och med 27. Vakna upp. Varför sover du, Herre? Vakna. Förkasta oss inte för alltid. Varför gömmer du ditt ansikte och glömmer vårt lidande och betryck? Vår själ är nerböjd i stoftet. Vår kropp ligger nedtryckt till jorden. Stå upp och hjälp oss. Friköp oss för din nåds skull. I den 121:a psalmen proklamerar psalmisten: se, han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte. När Koras söner utbrister: vakna upp, varför sover du, Herre? Så är det nog inte därför att de tror att Gud sover. Men de utgjuter sitt hjärta för Gud. Jag upplever situationen som om du hade somnat ifrån alltsammans. Det vill säga, jag kan inte förstå varför du inte griper in. Varför du inte gör något. Han kan inte förstå hur Gud kan tillåta så mycket ont. Varför gömmer du ditt ansikte och glömmer vårt lidande och betryck? Det är inte en knuten näve eller bitter klagan, men det är en ödmjuk fråga, ett nödrop ifrån en förtvivlad själ som inte längre kan förstå Guds vägar. Och vem av oss har väl inte varit i situationer där vi stavat på sången: hur underlig är du i allt vad du gör, vem kan dina vägar förstå? I Johannes 7, vers 17 säger Jesus: om någon vill göra hans vilja skall han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv. Ta Jesus på orden. Försök att göra Guds vilja. Gör det som Bibeln säger är rätt och riktigt. Vänd dig bort ifrån allt som Bibeln beskriver som synd eller orätt. Försök att leva så som Bibeln lär. Utan att fuska eller kompromissa. Gör det ärligt. Utan att ursäkta dig när du inte klarar det. För om du verkligen gör det, då kommer du att upptäcka vem du egentligen är i Guds ljus. Och du kommer att erfara, inte bara att du syndar, men att du har lust till synd och att du hatar det goda. Som Jesus säger i Johannes 3:19, och detta är domen, att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Och du upptäcker att din vilja är ond. Att du är Guds fiende. Det vill säga, du kommer att få erfara att Guds ord talar sant när den säger att du är förlorad och behöver frälsning. Du kan inte komma till något annat resultat om du verkligen tar Guds ord på allvar och försöker inrätta hela ditt liv efter Bibeln utan att ursäkta eller kompromissa. Och då börjar du ana något av vad Jesus menar när han säger: om någon vill göra Guds vilja ska han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv. Men vi måste också säga att djupast sett är det inte lagen Jesus tänker på när han talar om Guds vilja. I Johannes 1:a brev kapitel 2 vers 3 står det: att vi har lärt känna Gud förstår vi av att vi håller hans bud. Och i Johannes 1:a brev 3 vers 23 står det: och detta är hans bud, att vi ska tro på hans son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss. Så att göra Guds vilja betyder alltså att tro på Jesus och ta vår tillflykt till honom. Det vill säga tro på Gud när han vittnar om Guds eviga rådslut till frälsning för människan. Och som det står i vers 40 i Johannes 6. Ty detta är min faders vilja, att alla som ser sonen och tror på honom skall ha evigt liv, och jag ska låta dem uppstå på den sista dagen. Detta är den lära som Jesus kommer med. Att om du verkligen vill göra hans vilja, ska du förstå om hans lära är från Gud eller om han talar av sig själv. Du kommer att förstå att det enda du kan åberopa till din räddning, det är Guds nåd. I den 44:e psalmen ropar psalmisten i förtvivlan: vår själ är nedböjd i stoftet, vår kropp ligger nedtryckt till jorden. Och det är i den ställningen psalmisten ropar: stå upp och hjälp oss, friköp oss för din nåds skull. Guds nåd är den rätta böneformeln. Och på det sättet avslutas denna förunderliga bönesalm, bett i en desperat tid då det såg ut som om fienderna skulle segra. Och Guds barn, de var så slagna att de bara hade nåden kvar att förtrösta på. Salig är den människa som när situationen verkar hopplös får nåd att vända sig till honom som är herre över varje situation. Honom som kan tända sitt ljus i vårt mörker och som får en nedböjd själ att börja sjunga: men ett är dock säkert, den väg du mig för, för mig är den bästa ändå.
Hur underlig är du i allt vad du gör, vem kan dina vägar förstå? Men ett är nog säkert, den väg du mig för, för mig.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368, Stockholm.